En gång i min spröda ungdom flyttade jag ifrån norra Västerbotten ner till Västra Götaland och hamnade i ett litet brukssamhälle utanför Vänersborg som heter Vargön. Och det är en bygd som är pepprad med en massa fornminnen och spännande naturfenomen som är ganska iögonfallande och ganska intressanta, måste jag säga. Jag spenderade mycket tid i början där på att läsa in mig på allting som fanns runt omkring där och hängde med min far ut och tittade på hällristningar och skålgropar och domarringar och kalkbrott och grejer. Och det var väldigt, väldigt intressant. Fornborgar och allt möjligt. Sen när jag blev lite äldre så, och hade liksom kommit in i samhället mer, så skulle jag prata med några jämnåriga vänner om det där. Och det visade sig att de allra flesta verkade knappt ha någon aning om att allt det där fanns där. Och de som visste det var inte särskilt intresserade, för de kände att ja, det där har man ju sett. Det är väl inte så mycket att hänga upp sig på det där. Det var liksom lite för nära. Det hade ju alltid varit där. Det var väl inget särskilt med det. Det är lite som den här mackägaren som får frågan ifrån några turister som frågar om det finns några sevärdheter. Och han svarar att jag har bott här i nästan 30 år och aldrig behövt någon kamera. Det som ligger lite för nära, det som man ser lite för ofta, det som man har omkring sig hela tiden, är lite svårt att se värdet av. I den texten som vi läste här tillsammans alldeles nyss, så möter vi en berättelse som hör till den kanske en av de mest återberättade och älskade av Jesu liknelser. Där finns en familj som de har saker att kämpa med. En man hade två söner. Man förstår att det är en ganska välbärgad familj. De har det ganska bra. Men den yngre av de här sönerna är inte nöjd. Lillebror vill ha mer. Han känner liksom inte att han får ut det han vill av det upplägget som de har. Så han kommer till fadern och ber lillebrors bön. Pappa, ge mig. Han ber om att han ska få ut sin del av egendomen, det som han enligt lag ska ha rätt till den dag pappan faller ifrån. Och egentligen, rent krasst, så är frågan inte olaglig. Lagen säger att han har rätt till ungefär en tredjedel av egendomen som andre son. Och den säger inte uttryckligen att pappan måste vara död för att det ska delas ut. Men även om han inte bryter mot lagen, så bryter han mot någonting i deras relation. Han kommer och ber att få leva som om pappan var död. Och han ger uttryck för någonting i den där frågan som är en slags misstro. Han litar helt enkelt inte på att hans far har hans bästa för ögonen. Han litar inte riktigt på att hans far ser till att han har allt det som han behöver, eller åtminstone allt det som han vill ha. Det finns en misstro emot faderns kärlek till honom, och han känner att de där tillgångarna skulle tjäna honom bättre om han själv hade dem än när de ligger i faderns händer. Det här är en av de djupaste grunderna till det som vi kallar synd. Den här bristen på tillit till Guds kärlek och omsorg om oss. I paradiset frågar ormen: har Gud sagt att ni inte får äta av något av träden? Alltså, det sås in ett slags tvivel på att Gud är den generösa, omsorgsfulla guden som han är. Och man undrar om han verkligen, om han inte egentligen är missundsam. Unnar han er inte att få äta all denna frukten? Och det är lätt att hamna där. När vi inte får ut det vi vill av Guds relationen. Att vi börjar känna att vårt liv ligger nog egentligen bättre i våra egna händer. Det verkar inte som att Gud verkligen älskar oss. Pappa ser mig inte. Jag får inte det som jag ber om. Därför att vi inte litar på Guds tillit, på Guds kärlek. Och även om den här sonen inte riktigt litar på sin far, så verkar ju pappan fullständigt lita på sin son. För att han ger honom precis det han ber om. Han delar upp arvet mellan sönerna. Och när sonen, den yngre sonen, får det här i sina händer, så står det att på bara några dagar så säljer han alltihop. Och så sticker han iväg till främmande land för att slösa bort alltihop på ett liv i lyx och överflöd. Nu kan han liksom äntligen få utlopp för allt det där som han har längtat efter. Nu får han göra allt det som han har velat göra, men som han inte riktigt har kunnat tidigare. Det verkar som att den här sonen, precis som mackägaren, inte riktigt ser värdet av det som ligger närmast. Han har väldigt svårt att se värdet av det han har. Det står att han säljer alltihop och fort går det. Och att sälja någonting fort betyder nästan alltid att sälja det billigt. Till ett pris som inte motsvarar värdet. Och han ser inte heller vad han gör med sin far och sin bror och relationen till dem. Eller så bryr han sig inte därför att han inte riktigt fattar vad den där relationen är värd. När han har gett sig iväg så rinner de här rikedomarna honom mellan fingrarna. Och så är det väldigt ofta. Det som vi inte ser värdet av rinner väldigt lätt genom våra fingrar. Medan vi jagar efter någonting som vi saknar. Och till slut så tar ju de där pengarna slut. Och när det händer så kommer också en katastrof som han inte hade räknat med. Det står att det blev en svår hungersnöd i landet. Det här med kriser och omständigheter som vi inte förutser eller kan kontrollera, det har vi pratat om förut. Men det händer saker i livet som vi helt enkelt inte kan planera för. Den här sonen, han har järnkoll på det han vill. Men han har ganska dålig koll på det han behöver. Han har levt ett väldigt gott liv ett tag. Men nu när hungersnöden kommer så har han ingen buffert överhuvudtaget. Han står på noll och har ingenting att köpa mat för om det hade funnits någon. Till slut måste han ta anställning hos några som bor i landet, och de skickar ut honom på fälten för att vakta svin, som är liksom det lägsta tänkbara yrket som en judisk man kan föreställa sig. Det är värre än att vara prostituerad, att tvingas att arbeta med orena svin hela dagarna. Och där sitter han, och så står det att han hade velat äta sig mätt på fröskidorna som grisarna äter. En fransk filosof på 1820-talet som hette Brillat-Savarin, tror jag, om man uttalar det på rätt sätt. Han myntade ett begrepp som har levt vidare i olika former sedan dess. När han sa, säg mig vad du äter så ska jag säga dig vem du är. Säg mig vad du äter så ska jag säga dig vem du är. Och den här unge mannen nu sitter i en väldigt ironisk situation. Det är inte bara för att han en gång i tiden hade lämnat ett tryggt liv för att leva ett liv i lyx och nu måste längta efter att få äta svinmat. Utan också för att det han vill äta sig mätt på är fröskidorna. Alltså skalen som blir kvar efter att man har tagit tillvara själva grödorna. Det som man kastar bort och ger till svinen, det längtar han efter att äta. Alltså, till och med nu, när han har nått botten, så söker han efter näring i det som bara är skal. Hela tiden har han värderat det som är yta, det som bara är skal. Och nu längtar han efter att få äta det, men får det inte. Det här är en text som har haft väldigt stor betydelse, inte minst i den lutherska väckelserörelsen, när man här ser bilden av en människa som har vänt ryggen bort ifrån sin far. Han har vänt sig bort ifrån sin far. Och som nu sitter i badande i självömkan och längtar efter att få äta sig mätt på det som saknar innehåll. För om vi är vad vi äter, vad blir då en människa som lever av skal och yta? När han sitter där på botten, har nått så djupt som han någonsin kan nå, så står det att han kommer till besinning. I grundtexten står det att han kommer till sig själv. Alltså ända tills nu har han varit någon annanstans. Hela tiden på jakt efter nästa kick, efter nästa upplevelse, efter nästa vad det nu är. Men nu, när allting har stannat upp, så är det som att han hinner ifatt sig själv. Och så får han syn på sig själv där han sitter ibland grisar och skal och smuts. Och så är det någonting som liksom gör revolt inom honom. Han känner att jag är mer än det här. Jag är mer än en gris. Jag är mer än ett skal. Och så föds en tanke hos honom. Han tänker att hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd. Och här sitter jag och svälter ihjäl. Och så bestämmer han sig för att återvända hem. Ibland är det så att vi kanske måste nå dit. Ibland måste vi nå ända till botten innan vi faktiskt kan se vad och vilka vi är. Ibland måste vi få se våran hembygd på avstånd för att inse värdet av allt det som fanns där. Det som tidigare låg lite för nära. Den här pojken har blivit långsynt. Han har inte sett värdet av det som har funnits precis framför honom. Han har inte förstått att värdera den kärlek som han har levt av och som har tagit hand om honom hela tiden. Nu bestämmer han sig för att komma hem. Det är bara det att när han ser på sig själv så ser han också allt det som han har gjort. Han ser allt det som han har gjort mot sin far. Han ser det han har gjort mot sin bror. Han ser det vad det betyder att han har slösat bort egendomen som hans familj hade arbetat för att bygga upp. Och så inser han att han kan inte bara återvända till det som har varit, som om inget hade hänt. Han blir översköljd av skuld. Och så börjar han snickra ihop ett tal som han ska hålla när han träffar sin pappa. Där han ska säga att far, jag har syndat emot himlen och emot dig. Och jag är inte värdig att kallas din son. Och så hoppas han att han ska bli accepterad som daglönare, som en tjänare ute på fältet. Och så går han där och snickrar på det där. Det är ganska fascinerande med hur människokroppen funkar. Ett av de mest avancerade systemen i våran kropp är systemet som har att göra med hur kroppen hanterar smärta. Det är en väldigt viktig funktion som vi har. Den finns för att liksom signalera när någonting har gått fel. För att vi ska bli medvetna om att här måste någonting göras. Här tar jag skada. Att uppleva smärta är egentligen någonting bra i sig. Hade vi inte haft det systemet så skulle vi inte ha klarat oss särskilt länge. Men att leva länge med smärta är inte särskilt nyttigt. Det börjar bryta ner oss istället. Och på samma sätt är det med samvetet som vi har fått. Det finns där för att liksom slå larm när någonting har gått fel i relationen till vår Gud, i relationen till våra medmänniskor, så signalerar den att här är det någonting som har gått sönder. Här måste någonting åtgärdas. Och till slut så kan det bli så starkt att det landar i det som vi i vår tradition kallar för syndanöd. Den här nöden som vi känner att det här måste åtgärdas. Någonting måste göras, annars går jag under. Men även där kan det gå fel. Den här syndanöden, den finns där för att dra oss in i famnen hos en nådefull Gud. Men ibland så kan den där skulden faktiskt hålla oss borta ifrån den. Ibland kan det bli så att vi faktiskt inte närmar oss Guds nåd därför att vi inser att vi inte är värdiga. Vi är inte värdiga att bli förlåtna. Vi är inte värdiga att kallas söner. Det finns människor som lever som daglönare i Guds hus därför att de inte tror sig vara värdiga. De som har sett sin uselhet och känner att jag måste göra någonting men inser att förlåtelsen ligger för långt borta och därför så kompenserar man för det genom att slita ont. För man känner att om jag inte är värd att kallas son så kan jag kanske i alla fall göra nytta som tjänare. Och så plöjer man ner sitt svett i Guds rike men når aldrig fram till nåden. Jesus säger till sina lärjungar att jag kallar er inte längre för tjänare. För en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner. För jag har låtit er veta allt som jag har hört från min far. Det här hade inte riktigt nått fram till den här sonen när han är på väg hem. Han går där och stavar på sitt tal som han ska hålla när han kommer fram. Och han är översköljd av den här skulden. Men så är det så att det var en gång en glad östgötte som berättade för mig skillnaden mellan skogsbor och slättbor. Skogsborna, de pratar hela tiden, sa han, för att de ser ju aldrig någonting som händer. Men de som bor ute på slätten, de ser ju inte flaskan när de träffas, för de ser ju redan allting. Och av allt att döma så bor de här, den här familjen då på slätten. För redan på långt avstånd så ser fadern sonen komma där och han känner igen honom och så rusar han ut. Släpper allt han har och bara springer. Och när han kommer fram till sonen så kastar han sig om hans hals. Han omfamnar honom och kysser honom. Och när det händer så kan man ju liksom komma av sig lite grann. Och det gör sonen när han håller på och övar på sitt tal där. Så att, ja, han lyckas ändå stamma fram det här att far, jag har syndat emot himlen och mot dig och jag är inte värdig att kallas din son. Men hans pappa vill liksom inte lyssna på det örat. Han ropar till sina tjänare att de ska springa och hämta hans bästa klädnad och sätta den på honom. Han ska sätta en ring på fingret och skor på fötterna. Alltså allt han kan visa att det här är min son. Det visar sig att sonen har missbedömt sin fars kärlek två gånger. Först när han begärde ut arvet och inte litade på att fadern hade hans bästa för ögonen. Och sen igen när han inte trodde att han var välkommen hem. När han inte litade på att den kärleken som fadern hyste för honom skulle hålla för det som han hade gjort. Det här är en av de viktigaste överraskningarna som vi kan nå i vårt liv. När vi får upp ögonen för att Guds kärlek är så mycket mer enorm än vad vi någonsin kan tänka oss. Det finns ingen nöd i världen som kan hindra den. Det finns ingen synd som vi kan åstadkomma som kan förminska den. Eller begränsa den. Det här är en liknelse som Jesus berättar som en del av ett samtal med några fariseer som var upprörda för att Jesus umgicks med fel människor. För att han hade umgänge med syndare och tullindrivare. Som de tyckte var ovärdigt en judisk läromästare som undervisade i lagen. Och de säger det till honom. Och då svarar Jesus med att berätta de här berättelserna om Guds chockerande nåd emot syndare. Och hans skandalösa glädje över när de kommer hem igen. Och i början så hänger ju fariserna med på berättelsen om sonen här. De blir upprörda när de ser hur illa den här sonen handlar mot sin familj och hur han slösar bort allting i främmande land. Och när han kommer där till delen om hur pojken sitter bland svinen så kan man känna att de liksom nickar lite instämmande och känner att jo, men det är så det är. Så går det. Det är inte mer än rätt. Det är där han hör hemma när man beter sig på det sättet. Men sen, när de kommer till den här delen när sonen blir välkomnad hem på det här sättet så sätter de fikonen i halsen och känner att det här är ju skandal. Dels så ser de på den här faderns ovärdiga uppträdande. Han rusar iväg. En man som var över 25 år i det judiska samhället skulle aldrig springa till någonting. Då går man lugnt och stilla och visar att man har tid, att man har kontroll på saker och ting. Men den här äldre herren rusar iväg och kastar sin anständighet ut genom fönstret. Och när han sen kommer fram till hur han sätter ringen på pojkens finger, alltså silringen som ger honom rätten att underteckna dokument i faderns namn, gör honom till firmatecknare i gården, alltså som visar att du hör till familjen, då bara rinner det över. Så kan man ju inte göra. Sätta sitt namn och sitt rykte på spel och investera det i någon som så tydligt har visat att han inte kan hantera det, att han inte går att lita på. Det är ju hemskt. Precis som i den andra delen av den här berättelsen som vi inte läst nu, där den äldre sonen kommer tillbaka och blir upprörd. Inte för att hans bror har kommit hem, utan därför att man firar. Han blir upprörd för att man sjunger och dansar. Han blir upprörd av doften av den här slaktade gödkalven. Det som Jesus vill visa för fariseerna är att Guds kärlek till syndarna är så stor att han offrar allt. Att det som de själva inte förstår när de ser på syndarna, på tullindrivarna, det här att för den som upplever verklig nöd och för den som verkligen älskar dem så gäller samma sak i det att man har liksom inte råd att hålla på anständigheten. Nöden och kärleken kräver någonting mer. Och Guds kärlek till de här syndarna är så stor att han är beredd att offra hela sitt namn, sitt anseende. Att han är beredd att offra hela sitt liv. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Utan avstod ifrån allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. Den som står och berättar den här berättelsen är Guds son som har låtit sig förnedras, som har lämnat allt för att hitta dem som har gått vilse och öppna vägen hem. Det här är en text med väldigt, väldigt många bottnar och man kan hålla på och prata om det här ännu mycket längre än jag redan har gjort. Men jag tror att det finns några saker som vi behöver ta med oss idag. Det ena är att vi behöver lära oss att lita på Guds kärlek till oss. Även när den är lite för nära behöver vi se värdet av det vi har. Vi behöver lita på den även när vi inte tycker oss få det vi vill ha. Behöver vi fortfarande lita på att vi har en Gud som älskar oss och som både ser och vet vårt bästa. Och vi behöver också lära oss att lita på Guds kärlek till oss även när vi själva inte känner att vi förtjänar den. När vi inte upplever att vi är värdiga att kallas söner. Paulus skriver i Efesierbrevet, första kapitlet, att han har förut bestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom. Alltså, du behöver inte leva ditt liv som en daglönare i Herrens hus. Tjänandet och lärjungaskapet är en gåva som vi ger i glädje och tacksamhet för den frihet som vi har fått. Det är inte det vi gör för att förtjäna den. Vi gör det inte för att kompensera våra brister. Därför att ordet säger oss att det som du försöker göra med ditt svett har han redan gjort med sitt blod. Varje gång vi kommer till honom så är det fest. Så jublar han. Och till den festen bjuder han oss. Som fadern säger när han motiverar festen. Att min son var död men han lever. Han var förlorad men är återfunnen. Varenda dag är vi omgivna av Guds rika och gränslösa kärlek. Men ibland så kan vi behöva hjälp att få upp ögonen för värdet av den skatten. Och till det behöver vi Guds ande. Därför ska vi be tillsammans. Herre, vi tackar dig för en nåd som ingen kan mäta. Vi tackar dig för att du varje dag ger oss i sån gränslös generositet. Du låter våra bägare flöda över. Och du överöser oss med gåvor av sån rikedom att vi inte kan mäta det. Och vi vill be dig, Herre, att du ska förlåta oss för alla gånger som vi har missat att se det som du ger varje dag. När vi missar att se värdet i de gåvor som du ger oss utan att hålla någonting tillbaka. Vi ber att du ska förlåta oss när vi inte litar på att du har vårt bästa för ögonen i varje stund. När vi inte litar på att du kan ge oss det vi behöver och mer därtill. Hjälp oss, Herre, att se att våra liv ligger tryggare i dina händer än i våra. Vi ber också för var och en av dem som har kommit bort och som har upptäckt sig själva sittande ibland svin och skal och känna att det här är inte värdigt. Vi ber om din hjälp. Vi ber om mod att se att det finns en väg hem. Att det finns en famn som aldrig är sluten. Att det finns en högtidsdräkt som väntar. Och vi ber i Jesu namn att du ska låta din son lysa så klart i våra hjärtan att vi aldrig glömmer att vår Gud är en evig, nådefull Gud som har en kärlek som inte kan mätas, som inte kan begränsas och som inte kan stoppas. Låt oss varje dag leva för dig, förvissade om din kärlek och din nåd och i överflödande glädje få vara vitt för den nåden för alla människor vi möter som bär på en hunger efter verkligt liv. Så ber vi i Jesu namn. Amen.